Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finns det en kompetent man och kvinna inom fotbollen? Kolla meriter, sen kolla inte på om det är man eller kvinna. Ta den bästa. Hur svårt kan det vara liksom? Så sätt dig och ta reda på så mycket som möjligt. Sätt dig på kurs, sätt dig och träffa människor. Och sen så gör du om det till ditt eget, så som du vill ha det. Men sitt inte där och tro att du är bäst på allt, för då kommer du aldrig lyckas, Kristina. Ja, hur känns det att vara kvinnlig tränare? Kan du ringa upp mig när jag har varit manlig tränare? Nu är jag ju kvinna liksom, så att det är liksom, ja.
Att ha vunnit VM-guld med ett svenskt landslag är alltid en stor bedrift. Att som kvinnlig förbundskapten ha vunnit VM-guld både med ett damlandslag och ett herrlandslag, ja, det måste vara världsunikt. Men är man tävlingsmänniska så spelar kön ingen roll. Det gäller bara att vinna. Men hur hanterar man då den där tävlingsinstinkten när man ska vara ledare i en serviceorganisation på ett fastighetsbolag? Att man skippat poängräkning inom barnidrotten, beror det kanske på att föräldrarna är problemet? Och varför är inte Pia Sundhage tränare för ett herrlag? Det och ett antal andra intressanta frågor diskuterar vi i det här avsnittet med ingen mindre än Kristina Landgren Karestam. Välkommen till podden Spännande möten.
Tack så jättemycket.
Du, vi sitter ju här på fastighetsbolaget Wallenstams högkvarter mitt inne i centrala Göteborg.
Ja, på mitt kontor.
På ditt kontor, ja. Så en stund efter kontorstid. Ja. Liksom, hur har dagen varit?
Den har varit jättebra. Det är fantastiskt roligt att jobba här. Det är mycket människor, det är full rulle hela dagarna. Så att, ja, det är kul att få sitta här nu och prata en stund med dig.
Vad gör du för något på dagarna?
Allt och allt, skulle jag säga. Jag är ju chef för 2 avdelningar. Kontorsservice, som innebär att jag har receptionen, köket och konferensen som jag ansvarar för. Och kundservice, så jag har 15 handläggare som jobbar här.
Nu, det är första gången jag gör en intervju med någon faktiskt vid den här tidpunkten på dagen, så där efter kontorstid. Hur är det liksom, är du pigg fortfarande?
Alltid pigg.
Du är alltid pigg?
Nej, det är en sanning modifikation. Morgonen, jag är ingen morgonmänniska. Fast jag är ändå här nästan alltid 6:15 på morgonen. Men det är en plåga varje morgon att gå upp. Jag trodde att jag skulle vänja mig, men det har jag inte gjort.
Men du är här 6:15 alltså?
Ja, 6:15 nästan varje dag.
Vad är det för skönt med att börja så tidigt?
Nej, men mina handläggare börjar 7:00 och då tänker jag att då är det väldigt bra att försöka vara inne och träffa dem. Och sen gillar jag att det är lite lugnt på morgonen innan alla möten och så drar igång. Så att jag tycker det är ganska skönt att komma in. Och ja, ibland försöker jag också vara hemma. Jag ska inte säga att alltid, men jag försöker vara inne 6:15, för det är skönt.
Det känns som du jobbar en hel del.
Det gör jag, men jag älskar att jobba.
Hinner du ta hand om dig själv, va?
Det hinner jag det med, fast jag kan nog bli bättre på det. Ja. Det tror jag.
Det kan ju ofta vara det som, ja, man är den ställningen som, ja, du är, att man inte hinner med sig själv.
Jo, men det känner jag ju igen sen förr. Men å andra sidan, ta hand om sig själv, ja, när man älskar det man gör, så gäller det ju liksom ibland att hitta de här tidpunkterna när du kan få lite energi. Och till exempel när jag sitter här i ett sånt tillfälle med dig, då, ja, får man energi.
Härligt. Vi kom ju in på det, du har ju vunnit i princip allt man kan vinna i innebandy. Med bland annat VM-guld för damer och herrar som förbundskapten, vilket jag tror du är ensam om i världen inom lagidrotter. Vågar jag sticka ut hakan och säga, det vet jag inte exakt, men ändå. Vi ska komma in på det lite senare, men jag tänkte faktiskt börja i en annan ände. Ja. För när man läser om dig och lyssnar på dig, för du håller ju en del föredrag, så beskriver du dig alltid som en extrem tävlingsmänniska.
Jag funderar lite på, vad är din drivkraft? Är det att du hatar att förlora eller är det att du älskar att vinna?
Mm. Jag tror att det har nog varit lite olika. Jag älskar att vinna. Jag älskar att vara bäst i någonting. Sen kan det ske sig lite annorlunda. Sen har jag verkligen hatat att förlora också. Men viljan att vinna har alltid varit större än att hata och förlora liksom.
För det där är lite olika.
Ja, det är ju det. Ja. Däremot har jag fått jobba jättemycket med att jag hatar att förlora. För det har ställt till problem för mig, framförallt när jag var tränare. Så att det har jag försökt att... Sen är det inte så, alltså, hur lär man sig att inte hata och förlora liksom, eller att det går ut. För i det här fallet så gick det ut över mina lag när jag hatade så mycket att förlora. Så att det försökte jag stävja.
Alltså... Jag läste mig till en annan grej här. Mm. Att man, jag har faktiskt nu tjuvkikat på ditt Instagram.
Mm.
Och då hade du gått en golfrunda för inte så himla länge sedan. Och då hade du inte vunnit.
Nej.
Och då, då sa du så här, tur att det viktigaste är att ha roligt. Det var en väldigt trevlig runda.
Det var kanske lite ironi med de som känner mig. Men däremot så ska jag faktiskt erkänna så här att när jag spelar golf, för det gör jag ju med min familj, med min man, han spelar väldigt mycket golf, och min son och Ida, då är det en familjegrej, så där kommer inte riktigt den här tävlingsinstinkten fram så, för det är en familjegrej, förutom när det är tävling då.
Och det kanske jag gör. Inte alltid, eller vadå?
Nej, men det är det ju inte, det är ju en familjegrej liksom, vi spelar för att det ska vara roligt med familjen ute på banan.
Jag hör
banan.
Att det finns en viss
men familj. När vi då går över och man kanske är med på golftävlingar, när man får vara med och köra, att Kristina ser till att du kör långa raka drivar så gör i tävling, då är det ju, då kommer du där fram. Men det är skillnad, och det är väl den enda, kan jag säga, där tävlingsmänniskan inte åker fram, det är när familjen spelar golf.
Men när familjen spelar Monopol, då
åker den fram.
Då åker den fram.
Golfen. Ja,
men, det är bara just golf.
Golfen med familjen ska punktera, för annars får man ju inte vara med i någon tävling. För då är det jävla med skarpt läge när det är tävling, är ändå tävling liksom.
Mm. Jag förstår detta. Men du, var du tvungen att tagga ner lite grann nu när du gick från idrotten till att bli chef i näringslivet?
Nej, men jag vet inte om jag har taggat ni så mycket om du fråga folk. Jag kanske får, det jag får kanske tänka på ibland är att alla kanske inte älskar och tävlar lika mycket. Men då kanske de inte är med i mitt lag när vi gör aktiviteter.
Ja, men hur hanterar du det på daglig basis? Alltså det finns ju massa medarbetare, de vill inte tävla.
Nej, och då kanske vi inte tävlar i, alltså tävlar när vi har aktiviteter. Då kanske
jag
blandar.
På jobbet.
Ja, men då kan vi ändå sätta upp mål. Det har ju ingenting med tävla, alltså försten till upp till matsalen behöver vi inte göra. Men man kan ju liksom ha andra målsättningar. Så det försöker jag ju sätta upp. Vi har ju servicegrad i många samtal vi ska ta inom en viss tid och sånt. Så det kan man ju ha i alla fall. Så det beror ju på hur du menar med tävling. Men,
ja, men jag tänker att...
Vi ska ju ändå bli bästa kundservice.
Men det finns ju ändå en hel del människor, oavsett om det här jobbet eller något annat jobb, så går man till jobbet för att lyfta lön. Finns ju en hel del som gör. Hur hanterar du det? För de är ju inte direkt tävlingsmänniskor.
Ja, fast jag försöker nog se det som att gå, även för man går hit naturligtvis att man får en lön, så är ju min uppgift, min filosofi som ledare, oavsett om jag är innebandytränare eller om jag är chef för kundservice, så är ju min uppgift att se till att alla känner att de bidrar med någonting och att de utvecklas. Det är liksom högst upp i min ledarfilosofi. Att alla ska känna att de bidrar med någonting här på min avdelning och att de utvecklas. Då går man inte bara hit och lyfter en lön.
Hur gör du då?
Det gör man genom att se alla individer. Ge dem feedback i det som jag kan. Ge dem feedback. Eller ha människor som är bättre. Se till att ge människor förtroende och göra saker bättre än vad jag gör dem. Så ungefär. Var närvarande.
Det finns ju ändå människor som... När de är på jobbet så vill de framåt. De kanske vill framåt i en karriär eller något annat sånt där. Som har ett driv, och sen har du kanske människor som inte har det drivet. Hur hanterar du det?
Ja, men det, jag skulle säga att det är väl ungefär som att när du formar ett lag, du kommer behöva olika typer av människor. När man byggde ett lag så hade man ju de här unga, hungriga, som man kallade challengerspelare. Som man visste att de skulle utvecklas. Det dröjde 3 år så såg man ungefär hur de utvecklades. Och sen så har du dina mellan second line, kallar vi dem ungefär. Så är det väl i näringsliv också. Du vet exakt vad du har dem, du vet exakt vad du får, du vet vad de levererar. Och sen så har du dina top of the line. För mig har det varit viktigt att ha den mixen, för alla är nödvändiga. Sen kan jag inte ha för mycket av en kategori, för då blir du tjock liksom. Är du med?
Tjock?
Ja, men tjock, alltså, om du spelar poker eller vad du nu gör, att du är mer ett uttryck. Men att du måste ha dynamiken, det är jätteviktigt i en arbetsgrupp och i ett lag att du får den mixen av människor. Att du har unga, du har gamla, du har män och kvinnor. Du kan inte köra alla som är precis likadana som är. Det har varit väldigt, väldigt enkelt, men du får inte någon utväxling på det.
Men det är ändå en viss skillnad, för jag menar, i ett elitlag och som du har tränat på det på dam här sidan. Där kan man ju ganska enkelt säga att om är inte du med på att spela i den här eliten, så är det ju, finns ju ett annat lag för dig och då är det någon annanstans. Men riktigt så kan man ju inte agera i näringslivet. Man kan ju inte be folk att säga att men du får nog säga upp dig.
Nej, men du kan vara tydlig i dina krav, vad och förväntningar på personen, även inom arbetslivet. Du kan vara tydligare i dina rekryteringar. Du kan vara tydligare om du internrekryterar, vad är det för personer jag vill ha till min avdelning. Så visst, det finns det jättemycket likheter med att hur du komponerar ett idrottslag. Det är ju inte så att jag har en avdelning där det kommer vara helt samma individer i 10 år framöver. Nu har jag en avdelning som är ganska, eller det är en jättebra mix.
Upplevde du någon frustration när du gick från idrotten till näringslivet?
Ingen frustration. Det jag såg som en som var unikt roligt var ju att wow, här har jag de 8 timmar om dagen. 8 timmar om dagen som ledare som jag kan göra grejer i idrotten. Så hade jag ju inga minnebarn. Då hade ju de ju 2 timmar varje kväll. Men här har jag en arbetsgrupp och individer 8 timmar. Tänk vad jag som ledare kan göra med dem. Det fanns ju helt andra resurser här än vad det fanns i idrottslivet. Så att det enda är väl att jag i början kanske var lite frustrerad. Jag inte direkt såg, jag vet att jag hoppade in på ett avdelningsmöte och frågade vad är det vi kan vinna här då? Och det tyckte väl alla var lite roligt. Men det vet vi ju nu. Det finns ju målsättningar här som vi kan mäta och se när vi vinner.
Du, det här med tävlingsinstinkt, det verkar ju ligga i familjen också.
Ja, men det är nog liksom, det har alltid varit en drivkraft. Jag har varit stor, eller vart jag är stora syrra. Jag vill ju alltid vinna över min lillebror Jonas, alltid visat att jag var bättre än honom. Så det är nog därifrån det kommer. Mamma och pappa var ju idrottsintresserade och kanske inte, jag tror inte att det är därifrån jag har fått tävlingsinstinkt, utan det var nog mer att jag var storasyster och ville visa att jag minsann kunde vara bäst liksom.
Ja, för jag tänkte just det här att det med tävlingsinstinkt, är det någonting man bara har eller är det någonting man får?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag har haft den någonstans. Sen har den blivit större, ökat, accelererat ju äldre jag har blivit.
Men ibland ser det ju så här att den kommer någonstans om man vill visa någonting. Finns det någon bakgrund att jag behöver visa att jag är bäst på något?
Ja, men det var det väl, alltså i alla aktiviteter du höll på med. Det är klart att när jag höll på med ridning så var jag ju inne och såg de här stora förebilderna på Skandinavium, Hugo och Simon. Det var ju klart att någonstans så tänkte man väl att gud, det där vill jag också göra och visa att jag kan vara bäst och göra någonting. Sen hade jag inte ekonomiska möjligheter, våran familj eller hästen, för att bli en nästa Hugo och Simon. Men någonstans så vill man ju bli så bra som möjligt, vill jag, i det jag höll på med. Någonstans har jag nog haft det där ända sedan jag var liten. Jag vet att pappa tycker det är så roligt att berätta. När jag kanske var en 7-8 år, där hade jag skrivit något brev till min farmor att jag är bäst i skolan. Men så strök jag över det lite ödmjukt och skrev klasen. Fast jag var inte bäst i,
inte bäst i
skolan. Inte varken bäst i skolan eller klasen. Men drivkraften att hela tiden bli bättre liksom, i det man gör. Och bäst mot, ju en annan sak också, bäst mot, beror ju på vem du jämför med, men jag vill ju hela tiden utvecklas och bli så bra som möjligt jag kan, som jag själv kan bli, alltså bli mitt bästa jag. Det har alltid varit viktigt.
Men det har du ju haft med dig sedan barnsben.
Ja, men jag tror att jag hela tiden har velat bli så bra som möjligt.
För det finns ju rätt så livlig diskussion kring det här med tävling och barn.
Mm.
Vad har du för funderingar kring det?
Jag säger så här att mycket tror jag beror på att vi föräldrar, det är vi som trissar upp våra barn. Så jag känner så här, de här diskussionerna i många fall, hade vi ens behövt ha den om vi föräldrar kunde uppföra oss och ledare eller till ungdomsledare då?
För det var lite dit jag tänkte komma, för jag jämför med, du och jag är nästan i en citationstecken lika gamla, men nej, vi är ju uppvuxna med det här med spontanidrott på ett annat sätt än vad kanske dagens barn och ungdomar är.
Mm.
Och jag menar, vi spelar ju gatbandy, som det fanns ju inte innebandy då, och fotboll.
Mm.
Och vi räknar alltid mål och poäng.
Mm.
Jag har inget minne av att jag inte räknade mål och poäng, och då tror jag att jag, alltså, då kan nog mina stallar få tillbaka sig, så jag var 6-7 år och vi hade ju liksom tabeller och listor och statistik och så vidare. Idag så ska man inte räkna några poäng för om man är 12 eller 10 eller vad det är för någonting, och mål ska man helst inte göra heller.
Nej. Och ändå så står man där med vetskapen, nu tränar jag med min dotter, hon är ju 10 och hennes innebandytränare. Alltså när vi startar en match så går den ju ut på ett lag kommer ju vinna och ett lag kommer förlora. Sen är det hur vi tränare han ska hantera det här gentemot barnen. Så det är där jag tror mycket av det här ligger. Och jag menar, jag vet ju, mina föräldrar frågade mig ju varje gång jag kom hem från en fotbollsmatch eller innebandymatch, hur många mål gjorde du idag? Jag kan inte säga att det är liksom att de triggade att det skulle kanske ha någonting med att göra att jag hatar att förlora eller älskar att vinna idag. Det var så det var. Jag tror mycket handlar om föräldrarna och ledarna. Barnen vet att det kommer att vara en som vinner och en som förlorar.
Ja, de räknar ofta själva.
De räknar ofta själva, har jättekollen på hur många mål de har gjort och inte.
Så det är egentligen föräldrarna som borde uppfostra sig det här och inte barnen?
Och ungdomsledarna.
Men du är uppvuxen ute i Partille?
I Partille,
I Partille. Hur var det att växa upp i Partille på 70-talet?
Det var fantastiskt. Jag var i Läxby, Kåhög. Jag bodde 300 meter från stallet, blev hästintresserad när vi var 7 år. Men jag är uppvuxen kan man säga av 2 idrottsintresserade föräldrar. Så att de lät ju mig och min bror prova på alla möjliga idrotter. Och det gjorde jag också. Kommer man från Partille så blev det ju Sävehof. Alla barn åkte in i Sävehof, så då kastar man ju handboll här som jag brukar säga. Blev inte framgångsrik där på något sätt, men tyckte det var jätteroligt. Mamma gillade friidrott, så vi var Sävedalens AIK med en Olle Palm som fanns där. Det var Partille ridklubb, det var alla Partille IF, sista rundningsmärke i fotbollen där, var väl inte någon succé, men tyckte det var roligt med mina kompisar. Så väldigt många olika idrotter. Och till slut så blev det hästarna då som jag fastnade för. Så egentligen är jag stalltjej.
Från stalltjej till innebandy?
Ja, och det har egentligen med att jag hade en kompis som jag hade tränat med i friidrotten som frågade en vacker om inte jag kunde följa med när jag var 16 år, om jag kunde komma och följa med henne och spela innebandy. Och det tyckte jag ju lätt kul, för det hade vi spelat i skolan. Så då gjorde jag det med Björndammen och startade där och föll för den sporten. Rejtar också, det visar sig att det
här fallet har rejtare till höger.
Till höger, ja precis, rejtare. Det finns lite färre av och det visar sig att det hade lite fallenhet för det där att göra mål.
Ja. Men du sa mamma och pappa var idrottsintresserade. Höll de på med egen idrott?
Ja, men det var mycket motionsidrott. Mamma, jag tror hon sprang Göteborgsvarvet 10 gånger, Vätternrundan 4 gånger. Pappa cyklade, om det inte var de 4 gångerna då, så gjorde pappa resten. Så att det var väl också en grej att man är uppvuxen med att man skulle springa massa motionslopp. Så det gjorde man ju från 7:an, så sprang man ju Göteborgsvarvet. När man var 18 så skulle man cykla Vätternrundan, så var det bara i våran familj. Så det fick jag vackert göra när jag var 18. Och så hade jag hoppats på att min bror skulle göra det året efter, att man även skulle tvinga in honom då. Men han slapp undan där på något konstigt sätt.
Ändå verkar det vara han som blivit långdistansan.
Det är han som har blivit långdistansan och det är han som har den stora framgången. Men det var han vi trackade lite grann under hela uppväxten. Dels hade han ju 2:a i jumpa, vilket inte var okej, tyckte jag då i vår familj. Och så cyklade han inte Vätternrundan. Men för några år sedan här så gjorde han en Ironman och då ringde min pappa hem till mig och så sa han så här: Kristina, du kanske ska ligga lite lågt med 2:an i jumpa framöver.
Det är inte så att du säger, ja då ska jag också ta göra en Ironman.
Nej, Du, nej, där går gränsen.
Alltså, nej, varför det?
Nej, men jag känner inte att jag... Eller dels kommer inte min kropp klara av det. Jag har problem med ett knä. Men jag känner att nej, det var så mycket där med Göteborgsvarvet. Det var Angeredsloppet och allt vad vi nu gjorde när vi var små. Så att jag har ingen sån här större längtan att jag behöver testa det.
När mamma och pappa inte körde olika lopp, vad gjorde de för jobb?
Då mamma var sjuksköterska på Partille sjukhem. Och Kolltorps sjukhem blev det sedermera. Och pappa var först socialkamrer i Partille. Och sen så blev det ekonom på Östra sjukhuset.
Du, tillbaka till det här med att vinna. Det krävs ett ganska stort fokus.
Ja, men det är inga problem. Herregud.
Det är inga problem.
Nej.
Och då blir det så att man bryr sig inte riktigt lika mycket om omvärlden. Och då tänker jag så här att det krävs rätt mycket rutiner för att kunna ha det här fokus och upprätthålla det. Mm. Hur viktigt är rutiner för dig?
Nej, men jag tror inte att jag har haft så här jättemycket rutiner. Alltså i form av att jag ska ta på mig en strumpa på och ta den strumpan först eller knyta den skon eller nej. Utan det har bara varit, däremot så jag har varit alltid bra på att se saker och ting i bilder. Jag har haft målbilden väldigt, väldigt tydlig för mig. Så att jag kan i princip bara blunda så kan jag se den målbilden jag vill se framför mig.
Men man måste vara rätt så inne i det man håller på med.
Det alltså, men så är det ju. Så är det, skulle du fråga folk så är det klart att jag har varit jättenördig i mina lag. Jag är ju inte liksom, det är klart att jag har försakat mycket. Eller jag har ju gått all in liksom. Det
känns det som att du har försakat grejer utanför som du tycker.
Jo, men det jag vill kanske nu när jag är lite äldre så kan jag ju vara lite avundsjuk på när jag kommer till den här arbetsplatsen till exempel och jag ser att folk gör ganska mycket på sin fritid. De åker iväg med sina tjejkompisar eller killkompisar och gör grejer. Jag har ju liksom det här med vänner, det hann jag ju inte med liksom. Så de vännerna jag har idag är ju de som jag har inom innebandyn. De andra, de tappade jag ju på vägen för att jag hade inte tid med det. Jag skulle ju bara hålla på med innebandy och så har ju mitt liv varit.
Är du lite nördig typ av andra grejer som du har nördat ner dig?
Ja, men jag, statistik gillar jag ju mycket. Jag får titta, nörda ner mig skulle ju folk säga här. Jag sitter ju och lockar håret och kollar lite statistik på morgonen. Lite olika saker.
Ja, det kan du berätta lite.
Nej, men då kan jag ju titta på kanske hur många samtal vi har tagit och hur ligger till ärenden. Och jag gillade ju mycket statistik när jag var tränare och hur man liksom kunde... Vad är det för så olika saker du kan titta på? Hur mycket antal skott har du... Var någonstans skjuter du på planen? Och sen började jag intressera mig lite grann för människor också. Det här med beteende. Hur kan jag liksom para ihop? Hur ska de här människorna funka ihop? Liksom?
Vad var ditt bästa ämne i skolan?
Idrott.
Förutom det?
Ja, det var ju det. Jag var inte speciellt bra i skolan. Så bara för att bevisa för mig själv att jag vet på gymnasiet. Att jag ändå skulle kunna bevisa för mig själv och mamma och pappa att jag faktiskt var bra. Så då var det så här, jag tar ett ämne till. Och så blev det religion, så såg jag till att ha bäst i religion.
Men det låter nästan som du var ganska bra på matte. Om du
nej, absolut inte. Det är ju det som är så konstigt. Nej, det var inte mitt starka ämne. Men jag tycker, det är kanske något som man har blivit mer när åren har kommit då. Jag tycker det är jätteroligt att se siffrorna liksom och grotta ner mig i det.
Vi var lite inne på det här med att du har ju firat eller vunnit ett antal segrar.
Mm.
Men du har inte firat så många segrar. Du har ju själv sagt att du är ganska dålig på att fira segrar.
Jag tycker man borde fira i form av att jag går dit men sen har jag ju gått hem. Däremot pratar vi jättemycket nu om, så att nu säger jag emot mig själv när du säger så, för att det enda idé jag har tagit med mig hit är att jag tycker att vi ska fira mer när man gör saker och ting bra, för det gör vi inom idrotten. Så du får inte säga att jag inte firar, för det tycker jag att vi ska göra mer om, men fira det som jag tror du menar är att när man är inom idrotten vinner någonting stort så går man ju på en bankett eller ja, där har jag varit väldigt så här att jag har varit där en stund och sen har jag promenerat hem. Liksom.
För att?
Därför att jag känner att någonstans så känner jag att där ska spelarna få fira utan att jag ska behöva vara där som tränare. Och sen så är det också så här, när du väl firar så kommer ibland en bild fram av spelarna som du kanske inte vill ha på din näthinna. Och då har jag promenerat hem. Det kan de göra själva.
Men är inte du en del av laget när ni har vunnit de här stora segrarna?
Jo, men då är jag ju där ett tag och sen så behöver inte jag fira hela natten med dem. De har ju, alltså herregud, de har 100 gånger roligare utan mig.
Hur vet du det?
Ja, men det tror jag. Eller tror, det vet jag.
Men vad är det för någonting du känner att du inte vill, förutom att du kanske framåt väldigt sent på natten kanske inte vill ha vissa bilder på näthinnan?
Nej, men det är nog det har varit liksom, att jag har känt att det har varit, och sen om man vill att också, så ska jag också säga att det som har kommit fram också, det är ju det här som många känner, det är att när man väl har slutfört ett uppdrag och du står där och ska fira, man får inte glömma av, det är en sån enorm tomhetskänsla som kommer. För då är du liksom i mål med det. Du har jobbat så länge, så hårt med den här målbilden som du har haft på näthinnan. Och allt du gör, du lever liksom med det här varje dag, 24 timmar om dygnet. Och så vinner du det här guldet. Lägg till att kanske ingen har trott att du ska göra det heller. Och så vinner du. Alltså den känslan är så svår att beskriva, för den är samtidigt euforisk. Alltså att du, wow, du har vunnit. Men det är också en sån enorm tomhetskänsla att nu är det slut. Nu är det över.
Så det är nästan lite...
Det är nästan lite sorg också. För nu liksom är du i hamn. Nu kommer du inte... Nu är resan slut. Så jag tror lite grann också det jag brottas med. Om jag tänker efter när jag går på de här marketten. Att jag kommer liksom aldrig vara i det igen.
Det är lite det...
Lite nästan, tomigt.
Nästan tomigt. Lite, nästan lite depressivt läge.
Det kanske inte är depressivt. Det är nog inte förknippat med mig. Men en tomhetskänsla som inte går att beskriva. Liksom att... Nu är det liksom tack och adjö, liksom, nu är den här epoken slut. Liksom. Så det är väl den, om jag lägger till det, plus den här att jag inte vill ha, och det står jag för ibland, ja, det är på näthinnan, det kan de få fira själva.
När du har tränat lag och också när du har din personal, hur nära gillar du att vara dem? Eller vill du hålla en viss distans till dem du coachar och tränar?
Både och. Jag, för att kunna få ut max av en människa, till exempel dig om du skulle vara med, så vill jag ju veta så mycket som möjligt. Liksom. Det innebär inte att jag kommer åka hem och äta söndagluncher hos dig, absolut inte. Men ju mer jag lär känna dig, desto större är ju sannolikheten att jag kan hjälpa dig att få ut ditt bästa jag. Så det har jag varit. Men sen också, tror jag, eftersom... Det handlar också om att hålla en viss distans. Jag behöver inte vara med överallt. Du måste kunna ha dina frizoner utan mig som ledare. Till exempel en sån sak som att många tränarkollegor sa till mig så här, ah, men det är mycket lättare för dig att träna damlag, för du kan vara inne i omklädningsrummet och höra jargongen. Ah, där är deras frizon. Där ska inte jag hänga, oavsett om jag tränar damlag eller herrlag, tycker jag. Utan där är jag inne när jag ska köra gameplanen och göra någon sammanfattning. Sen ska laget få vara där, den distansen.
Kan man vända på det och säga också så här att det är också ditt sätt att hålla en distans för att inte bli uppkäkad i det här engagemanget? För det är också lätt hänt att man blir det, tror jag.
Absolut, nej, men så kan det nog ha varit, att det har varit ett sätt för mig att helt och hållet... Sen är det ju, alltså, det är ju en sak att vara ledare. Och en sak att vara med ditt lag eller med din grupp. Det blir ju, oavsett, så blir det ju att du kommer att ha en viss distans. Och ska ha en viss distans. Det innebär ju inte att det liksom ska vara att man inte ska bry sig. Men det är ju så. Jag är ju tillsatt för att jag ska vara ledare och ta vissa beslut. Och då tror jag att man kan inte vara för nära. Så att det, och det visade sig också att den gången när jag gick från att vara... spelare till att bli tränare för mina egna som jag hade haft, det var ju väldigt, väldigt tufft liksom, för plötsligt hade jag ju varit en i mängden, nu skulle jag helt plötsligt gå så skulle jag bli deras tränare. Det var nog det tuffaste uppdraget jag haft.
Vilka redskap använder du då för att klara det?
Nej, jag tror inte jag klarade det. Jag läste någon utvärdering där, det är fortfarande som jag har kvar, tackar jag Anna Larsson för. Det var nog hon, henne, som fick att jag fick börja fundera på att utveckla sig mitt ledarskap. Jag tror inte jag fixade det så jättebra. Att vara så att jag hade gått från att ha dem till att bli ledare. Jag tror att det var för stort. Jag var för nära i åldersspann i allt. Så det är en tuff uppgift.
Ibland har du hållit ganska stor distans, för någon gång så flög du hem och de andra åkte buss.
Ja, men det var ju tillbaka till den gången när jag fick en näsbränna där, att jag hatar så mycket att förlora så att det går ut över mina lag. Och det var ju den här gången att jag var ju order egentligen från Pixbo att ta föreningens första SM-guld. Vi skulle möta Haninge och vi förlorade ju. Och då kom den där, det var inte det att jag var förbannad på dem för att vi hade förlorat, för nu var Haninge bättre. Men vi skulle ju inte åka ut, vi skulle ju vinna SM-guld. Så det jag inte klarade av att hantera, det var ju tomhetskänslan. Därför så gjorde jag det man inte får göra som tränare. Jag tog mitt pick och pack och flög hem och de fick åka buss. Och det har fortfarande Henrik Kvist inte förlåtit mig för idag, och det ska han inte heller göra. Då insåg jag att jag har ett problem, du måste jobba med det. Men det som var svårt var att veta hur 17 jobbar du med det när du nästan bara har lag där det går bra för liksom. Men det var ju en sån, för mig var det ju en, jag ber om förlåtelse för laget, för så gör man ju inte. Utan då blev det ju så att jag måste lära mig i med- och motgång att hantera känslor egentligen. Och framförallt den här tomhetskänslan som är fruktansvärd.
Hur, när man inte når sin mål.
Nej, men alltså vad som hände, det var, hände, jag grävde ju ner mig hemma. Det var ju tills någon sa till mig att skärp till dig liksom. Vad jag håller på med, ska du hålla på med idrott? Och det var ju där om min pappa också alltid varit bra. För det hände en annan incident många, många, många år senare när jag förlorade, åkte ut i semifinal på VM med damerna. Tar oss alltså inte vidare från semifinalen och ska gå till presskonferensrummet och då... träffar jag på pappa som säger så här att du, ger man sig in i leken får man leken tåla, annars tycker jag du ska sluta. Och det är väl de här hårda grejerna där man har fått reflektera att ja, om du ska bli en riktigt bra ledare, Kristina, så tro inte alltid att det bara kommer att gå bra, för det kommer inte. Du kommer ha dina motgångar och då måste du lära dig att hantera det och fejsa det liksom. Men så det är väl den hårda skolan egentligen att ja.
Men var det någonting du lärde dig själv eller hade du hjälp av någon?
Nej. Det är renbart hårda skolan, lära mig själv, resa mig. Pappa har alltid stått där väldigt tajt bakom mig och pushat mig liksom att våga testa. Jag brukar säga så här klassiskt uttryck att Kristina, ställ dig själv frågan så här, vad är det värsta som kan hända? Kommer du inte dö av det så vågar du testa alla grejer som du vill göra. Och jag kommer att finnas här, jag, mamma, för dig om det går dåligt och plocka upp det. Men du måste alltid våga, våga, våga. Så det är väl det jag liksom har, och så har de ju när man har kommit hem och varit ledsen och så har fått lite grann något slag, så har de pushat mig att fortsätta liksom. Är det det du vill så får du fortsätta. Men det finns inget som kommer flygande, Kristina, det finns inget som är gratis, utan det är enbart hårt arbete. Så jag tror mina föräldrar har gett mig en ganska hård, inte hård uppfostran, men att ja.
Var din man spelat för roll i det här sammanhanget?
Min man har spelat stor roll. Han är ju min ungdomskärlek. Vi var tillsammans på gymnasiet och sen så gjorde vi slut och så dröjde det 14 år och sen så blev vi tillsammans. Utan Mats hade jag ju aldrig egentligen klarat av det här. Det som Mats har gjort bra är att han har inte varit insyltad innebandy. Det finns ett sånt här klassiskt uttryck som han gjorde när jag förlorade där borta i Singapore. Så hörde han av sig via sms. Skynda dig hem älskling, det är ingen som handlar. För jag är handlingsansvarig, har varit fortfarande förtroende. I alla fall familjen tycker att jag har chanserat. Men vad jag vill mena med det är det att ja, det är liksom det, solen går upp imorgon med Kristina liksom, och vi finns här hemma. Det finns saker som kanske är viktigare än om du vinner och förlorar. Han har fått mig liksom att ibland får man ha lite perspektiv på saker och ting.
Är det samma sak när det gäller, för att du har ju vunnit en del under press.
Mm.
Och då behöver man lite trygghet också.
Mm.
Alltså man går inte ut och säger ja, vi ska vinna det här guldet, ni kan vara lugna.
Ja.
Var har du fått den tryggheten ifrån?
Ja, men det tror jag har fått hemma från mamma och pappa. Att de alltid har funnits där. Mats, vi har alltid funnits där vid min sida under de här åren när det var liksom mycket press på mig. De fanns ju där. Och har alltid fått någonstans lärt mig ganska tidigt att skilja liksom på sak och person liksom, och fokusera på saker som jag kan påverka. Att folk har haft åsikter om huruvida jag ska klara ett uppdrag eller inte, det, jag kan inte påverka det. Då lägg inte så mycket krut på det. Så där har jag fått lärt mig egentligen hårt.
Nu har du ju varit förbundskapten, som vi sa då, både för Sveriges herrlandslag och damlandslag i innebandy, och så har tagit VM-guld med båda.
Mm.
Och dessutom har du ju varit klubbchef, sportchef, ungdomstränare. Har du, jag tror du har varit allt utom ordförande i förbundet, har du inte varit?
Nej, ordförande i valberedningen för Svenska innebandyförbundet, ja, så att det är nära.
Du är säkert där som ordförande.
Nej, det finns andra som är bra mycket bättre.
Men du, vad var innebandy för en sport när du växte upp där på när du var 16 när du började? Hur jämför du det med dagens innebandy?
Nej, men det går ju inte att jämföra överhuvudtaget.
Nu hur såg det ut då?
Nej, men då var det ju sanna entusiaster. Alltså det var ju min generation, det var ju vi som styrde och banade vägen för innebandyn. Det som var bra med sporten, det var ju att hade man åsikter så kunde man ju vara med och påverka så mycket. Och det är klart, det inser jag ju med, att hade jag kanske valt hockey eller fotboll eller något annat, så hade jag ju inte kommit så långt som jag kom in innebandyn, utan man ville man vara med och påverka, så varsågod, så fick man kliva fram och göra det, för det fanns inga andra.
Det var lite jungfrulig mark så att säga.
Ja, men det var, vi fick ju vara med och påverka väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men sen har ju sporten utvecklats också idag. När man tittar på elitlagen och landslagen, så är de ju bra mycket bättre. Även om vi tyckte det, man kan säga att vi tyckte att det var bättre förr. Men med de lagen man har haft, men de är ju fantastiska. Sporten går ju mycket snabbare, man är ju mer tekniskare. Det är ju, ja, allt är ju bättre.
Hade du kunnat komma fram på samma sätt idag?
Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut.
Vad var det som var fångare då innebandy?
Nej, men det var att farten, fläkten, och sen så tror jag att det var väl också att det fångade mig, och så blev jag fast där liksom. Jag funderade, det var ju liksom bara att det var det här jag skulle köra. Och sen när jag var 23 år gammal, så var det ju där att då hade jag ju börjat läsa lite grann. Då hade jag gått på Katrinebergs folkhögskola och träffade en fantastisk kvinna där som var lärare, som heter Susanne Erlandsson, som kom att betyda mycket för mig. Hon visade sig att han trodde väl att, eller tyckte att jag hade lite fallenhet för det här med ledarskap. Visade framfötterna där. Sen läste man på Bosön, och så hade jag ytterligare en lärare, Katarina Bergström. Hon tyckte också att jag skulle fortsätta med det här med ledarskap. Så att det blir liksom, det var nog mixen av sporten och bra lärare som gjorde att jag helt plötsligt också började ifrågasätta mina tränare och bestämde mig en vacker dag att nej,
nu tar jag klivet fram,
eller så får jag vara tyst, och då valde jag att ta klivet fram helt enkelt.
Men du har ju då vunnit guld och förlorat ett guld, kan man säga, med damlandslaget. Jag vet själv att du pratade om succén i Bern och fiaskot i Singapore. Vad var det för någonting? Hur gick det till?
Bragden i Bern, det var ju första VM. Då var ju egentligen, då hade jag ju tillträtt som förbundskapten med egentligen också, det är alltid direkta order. Där har vi kanske tjusningen varför jag gillar idrotten, för att du mäts ju på ditt resultat. Det är ju ganska hårt liksom om du når upp till det eller inte. Det kan ju ibland liksom sakna att det blir så direkt avgörande. Då var det också order från den ordförande då, efter att de hade förlorat i Riga, att 2 år har du Åsa på dig. Då ska guldet tillbaka till Sverige. Och vi gjorde ju allt i våra makt, för då var ju Finland regerande världsmästare. Och lyckades ju då i semifinal slå ut Finland. För då hade de schablat till i gruppen, så att de fick ju möta oss redan i semifinalen. Annars så vill man ju ha Finland i finalen. Och vi ligger under i den semifinalen, men lyckas att vända det underläget till 5-4 via en väldigt inövad frislagsvariant. Så där kom det att heta i, vad heter det, tidningen där, Bragden i Bern. Sen slog vi Schweiz i finalen av bara farten liksom.
Och sen gick det 2 år.
Sen gick det ju 2 år, då ska du försvara ett guld. Och någonstans där så när man tittar tillbaka, om man ju spolar tillbaka bandet 100 gånger, vad var det som gjorde att vi inte riktigt nådde hela vägen? Sen får man inte heller glömma att det är hårfina marginaler på den nivån mellan succé och fiasko. Och i det här fallet så kanske man kände att vi fick inte riktigt ihop våra formationer. Kanske gick vi på lite gamla meriter bland spelarna, men återigen, det är hårfina marginaler och då åker vi ut i semifinalen istället. Och Micke Fast drar mikrofonen under näsan på mig direkt efter matchen och frågar: är det här ett fiasko, Kristina, eller?
Vem är Micke Fast?
Micke Fast på TV4 gjorde ju mycket då på sporten där. För oss, han var ju med på varje mästerskap, så då steg han ut där på planen. Och eftersom man visste att det inte var direkt sent, så var man väl hyfsat grinig om man är lite mediatränad, men man försökte väl vara lite diplomatisk och säga något i stil med att ja, fiasko vet jag inte, men vi hade ju inte åkt hit för att inte få spela en final. Och det var verkligen ett fiasko. Alla hade ju liksom trott att Sverige skulle vara i final. Så att det...
Var det din största motgång?
Då, fram tills dess, så var det min största motgång. Pixbo hade ju varit då 2 år innan. Herrarna där med den haningen att inte gå vidare. Men rent mästerskapsmässigt, det var ju liksom...
Fram tills dess, vad hade du några motgångar efter det som var värre?
Ja, men det har man väl haft lite grann, men inte så stora som det. Jag hade ju en 1956, åkte ut med Pixbos damer och inte fick spela final. Då var jag också grinig.
Var du också grinig?
Ja.
Men du, sen så fick du erbjudandet att bli förbundskapten för herrlandslaget.
Mm.
Istället, efter fiaskot i Singapore, så var det någon klok människa på förbundet som tyckte att då kan man ta herrlandslaget istället. Hur kom det sig?
Ja, men det var innan fiaskot i Singapore, så de bestämde, så att jag körde lite, det var lite ramaskri där, för jag körde lite dubbla landslag där, va? Hur nu kunde jag göra det, tyckte ju folk. Så att jag körde ju ut, vad heter det, Singapore, och sen gick jag ju på året där, eller hade ju börjat redan, så jag körde ju dubbla landslag där under ett år.
Så du hade signat innan
Singapore? Ja, levde min dröm liksom. Kunde ju alla, varenda spelare på här och damsidan. Var ju fantastiskt att bara få köra. Ja. Så då tyckte man ju efter bragden i Bern egentligen att man hade tittat lite grann på, sneglat på, hemma-VM skulle ju gå i Globen 2006. Man hade sneglat lite grann på fotbollen, Lars Tommy, och simningen hade ju även Kronak och Ann Forsell. Bestämde ju sig för att man, vad händer om vi tar den bästa taktiken i Sverige och den bästa för ihop ett lag, och så kör man ett delat ledarskap på dem. Och då fick jag förfrågan först om jag kunde tänka mig att ta den rollen med helheten, och funderade på vem jag skulle ha bredvid mig då. Och då gick frågan sen till Ulf Hallstinsson. Så han och jag körde ju laget ihop.
Men vem var det som var så framsynt på förbundet att tänka till att vi kan ha en tjej med i herrlandslaget?
Jag tror egentligen den man ska tacka från första början, och som jag också själv vill tacka, är ju Jan-Inge Forsberg. För det var ju han som satte mig på Pixbos herrlag 2000. Innan dess hade ju också, ska jag säga, Lasse Granqvist satt mig som assisterande till AIKs herrar.
Lasse Granqvist, det är...
Ja, den Lasse Granqvist. Ja, så det var egentligen där någonstans det började. Lasse Granqvist började med att fråga om jag kunde assistera Jocke Nordström, och då hade man en målsättning med AIK att ta upp dem till SSL. Det gick ju bra. Vi tog upp dem till SSL det året. Då kontaktade Jan-Inge mig och ville att jag skulle komma hem igen till Göteborg, och tänkte att nu sätter jag henne som ansvarig på Pixbos herrar.
Och det var därför du fick ansvaret för landslaget i slut då?
Det var det nog absolut, att jag hade varit kört herrar. Även fall en del kritik var att jag hade kört herrar lite för lite.
Du fick det glasklara budskapet
att
vinn guld på hemmaplan.
Ja, allt annat skulle vara ett fiasko igen.
Hur hanterar du det?
Fast det är ju där min drivkraft finns liksom. Det är ju då jag ställer in mig att i varje intervju kommer jag säga att det inte är nu det gäller, oavsett om vi förlorade mot Finland i varje match som vi gjorde. Utan det är den enda matchen kommer vi stå som vinnare. Det målet är liksom, det finns inget annat, om jag bestämt mig för att det är det jag ser. Och då kommer jag jobba mot det.
Var du någonsin rädd att förlora guldet?
Nej.
Inte någon gång under matchen heller?
Nej, alltså nej. Inte rädd, men det är väl klart att när vi ligger under där i matchen så... Det är klart att man känner att... kanske inte jättebra läge, men jag har aldrig varit rädd när jag stått där och coachat. Det är ju sånt adrenalinpåslag. Alltså du går ju mot... Det är liksom...
Du, men då fick du då känna på att leda killar på högsta nivån och leda tjejer på högsta nivån. Mm. Och då är det ju en klassisk fråga naturligtvis. Vad är skillnaden?
Ja, men vad skillnad? Det finns jättemånga skillnader, det finns jättemånga likheter. Men med målet, alltså jag alltid, när folk har ställt mig den frågan, det kom ju i början så här, men hur känns det att vara kvinnlig tränare? Och till slut så blev det så här, hur känns det att vara kvinnlig tränare? Kan du ringa upp mig när jag har varit manlig tränare? Nu är jag ju kvinna liksom, så att det är liksom, den har man ju fått 100 gånger ungefär.
Klart.
Men för mig har det aldrig handlat om att det har varit damer och herrar. Jag har ju fått ett mål som jag ska uppnå. Sen har det nästan varit... Alltså det är skitsamma. Nu, det är liksom... Okej, det är damlandslaget eller herrlandslaget. Eller Pixbos herrar eller Pixbos damer eller Högdalen. Det är målet. Den gruppen ska jag ta dit. Sen är de damer eller herrar så är det ju. Kundservice är ju blandning mellan tjejer och killar. Ja, då är det dit. Då ska vi bli bästa kundservicen. Är du med? Det är liksom inte... Det är människor. Inte kön liksom, utan det är... Så jag hade liksom egentligen funderat så mycket så. Däremot så har man ju... Det är klart att när du tränar ett gäng tjejer så finns det ju... Då blir det tjejer, och när det blir grabbar i grupp, de får man hantera på ett speciellt sätt.
Ja, för det var tjejer.
Så är det ju.
Men det var lite det jag var ute efter just det här. Vad är största utmaningen att leda tjejer?
Nej, men tjejer, nu är det väldigt generellt, men det bästa med att leda tjejer är att man utmanas otroligt i sitt ledarskap. Därför de ställer nästan alltid frågan varför. Därför visste jag ju att när jag sen blev sportchef så bytte vi tränare mellan damerna och herrarna i Pixbo. För då skulle man få, då tror jag, om man tränar både damer och herrar, då kan man bli top notch ledare. Och då kan man också sen gå ut och bli fantastisk chef, tror jag, i näringslivet.
Vad är det svåraste då?
Det är svåraste med att träna damer. Jag vet inte om det finns några svårigheter. Just specifikt med damer. Däremot så det man kan jobba med generellt säger jag återigen. Men det är att ibland kan jag tycka att vi har lite... Alltså våga stå upp att vi är faktiskt jäkligt bra och kan säga det. Inte, behöver inte hymla om att vi är bra. Om vi är bra. Vi behöver inte alltid vara så jätteödmjuka, utan generellt sett, om skulle man säga så här, till en tjej, så här, men varför har jag plockat ut dig i landslaget eller i klubblaget, så kanske man inte direkt skulle säga, men jag är här för att göra mål, Kristina. Fast jag skulle vilja att man sa det, för det är ju därför jag har plockat ut dig.
Men
det där är lättare med killar här, då kanske man får vara lite mer specifik vilken roll. Alla 20 kanske inte kan lägga den avgörande straffen i Globen. En del kanske borde ha lite självinsikt att de kanske inte får lägga en straff. I de här, där är en stor skillnad. Det var mycket känslor. Vi tjejer har lite lättare för känslor generellt sett. För det finns ju tjejer som har svårt med känslor också. Killarna tog det lite längre tid att få dem att förstå att dels hur de känner kommer också påverka dem på planen. Och det måste jag få reda på.
Men du var inne på det här med straff. Jag får med att du sagt det här. Finns det en viss skillnad på hur en kille reagerar när han missat en straff?
Jo, men så är det. Ja, men så är det ju. Det har jag ju haft. Jag menar, där älskade jag ju killarna för omgivet till exempel. Om han missade en straff. Så gick han ju direkt ut och så slängde han i klubban i klubbfodralet. Och så drog han upp en annan klubba. Och så böjde han på bladet. Det är väl klart att det var klubbans fel. Medan alltså kanske någon damspelare gick ut. Nu är det mitt fel att vi förlorar matchen. Och så har vi spelat 10 minuter. Liksom. Jag bara, herregud, vi har ju exakt 12 minuter kvar att spela. Liksom.
Men om vi tar killar då. Vad tycker du är den största positiva grejen med att träna killar?
Frånsett Pixbo nu då. Så skulle jag säga. Och inte landslag. För så där är ju en grej... Det är ju tyvärr det att det finns ju mer resurser på killsidan fanns det ju.
Men om du tänker på personligen killar. Vad tycker du har varit roligast med att träna killar?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tyst, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, vad roligast, alltså, och det är ju ingen jämförelse med damer, alltså det är,
eller säg så här,
jag kan vara mycket mer egentligen handlar det om att kanske killar är så uppfostrade i att i idrotten att det är väldigt hierarkiskt, så det är ju väldigt enkelt egentligen att gå ut och säga spring 5 kilometer eller gör det här, så gör de det. Så länge du är utbildad, du levererar liksom hela tiden, så är det lite bekvämare att träna killar, kan jag tycka.
Är det inte lite rakare också i kommunikationen?
Jo, du kan ju vara mycket, 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 men fast det är också så här, det beror på, det fanns ju killar som du inte kunde vara raka mot. Precis som det finns tjejer som du kan vara superrak mot, så det handlar om mer, tror jag, att lära känna dem personligen.
Vad är utmaningen med att träna killar då?
Ja, men för mig som kvinna så är det ju att jag inte alltid förstod det adrenalinet som pumpar i kroppen. Att domaren inte har några briller och kan jag få gå ut och nita honom för att han sa någonting. Ja, det hade jag ju väldigt svårt att förstå liksom. Det är ju klart att vi inte får nita liksom när du är irriterad. Att jag fick lära mig att både vi två, hur kan jag liksom hjälpa dig i den frustrationen? Att stanna på banan och inte bli utvisad liksom.
Nu har ju du lyckats både att träna killar och tjejer på hög nivå. Det finns ju andra väldigt, väldigt kompetenta tjejer i andra idrotter. Jag tänker på Pia Sundhage.
Mm.
Varför har hon aldrig fått frågan att bli förbundskapten i fotboll på här sidan? Tror du?
Nej, men det är ju det att man inte, det finns ju ingen som har varit banbrytande där ännu. Som har gått över till, jag har frågat mig många gånger, det är ju inte det. De gjorde ju en, jag läste för många, många, många år sedan, så läste jag om att de hade tillfrågat alla sportchefer i Allsvenskan vad de tyckte om Pias meriter. Alla var ensamma att hon hade fantastiska meriter, men ingen hade henne på sin lista. Och vi tror mig, vi sportchefer har ju potentiella tränare på våra listor. Då krävs det att en sån som Jan Inge vågar bryta barriärerna för att fler ska våga.
För egentligen är det ju väldigt märkligt. Du har ju kvinnliga chefer på allra högsta nivå i betydligt mer komplexa organisationer än ett fotbollslag. Jag tänker på stora företag där du har kvinnliga vd:ar. Mm. Är vi så extremt konservativa inom idrotten? Förutom innebandyn uppenbarligen.
Ja, men du säger ju det själv. Det är klart att vi är. Annars hade man väl vågat. Det är ju inte det att det, vad är det som gör att det finns ju betydligt många herrar i det här fallet som har sämre meriter än henne. Så för mig är det varför man inte har. Men sen kan det ju vara så att Pia i sig har kanske tackat nej till några uppdrag. Det kanske är så att det också, ja, nu vet jag inte om hon har fått någon fråga, men det kanske är så att det är de här lagen som hon har kanske fått förfrågan inte är tillräckligt attraktiva i hennes ögon, så kan det ju vara också. Men att hon fram till då inte hade fått någon förfrågan är ju för mig helt otroligt, måste jag säga.
När tror du att vi får se den där isen bruten?
I fotboll eller?
Ja, det finns ju att många andra sporter som kanske inte man heller riktigt har brutit isen helt och hållet. Men fotboll är väl det som är mest konservativt i alla fall vad jag kan se.
Mm. Då måste du ju, jag hoppas ju att det sker snart, men du får inte heller glömma att du måste också ha upp tjejer som vill komma upp och vara på den nivån. För där har du ju också, du har ju inte så många tjejer som finns underifrån som kommer upp. Och där måste vi också fundera, vad beror det på? Och en grej kan ju vara, det vet jag ju själv, liksom, jag var 34 år då när jag fick, om jag säger det, jag pika kanske då min karriär som ledare och börja få de här uppdragen som jag förtjänar rent skillsmässigt. Men då är det ju också så här att då har jag ju valt att leva ett liv, jobba som idrottslärare så mycket som jag bara behövde för att jag skulle kunna köra innebandyn. Jag, vad heter det, försakade ju vänner, ingen familj, och sen så successivt tar ju familj, men även när jag hade familj så krävdes det ju en logistik utan dess like för att rodda runt det här. Mats familj, min mamma och pappa fick ju dra jättelass, och jag själv var ju borta väldigt mycket från William när han var liten.
Kan man säga det, att det finns i strukturen här då, för att oftast är det ju tjejer som, eller mamma som får rodda, och kanske inte lika naturligt att det är logistiken bakom en,
ja, fast kvinna. Det tror jag nog man kan ordna till. Men det handlar ju om att, att vi tjejer ska ha förutsättningar och vilja komma dit. Det är ju en resa du har innan du sätter det där. Och det är klart att då kanske många tjejer känner att nej, men vadå, jobba som det här extra, köra ett lag, kanske försaka sin egen karriär, att du ska läsa på universitet. Det kanske inte är värt det.
Men varför säger tjejer så om ett killa säger så? För någon, det är ju mer grabbar som tränar.
Ja, det är en bra fråga. Den har jag också försökt fundera på. Jag har ingen bra svar på det.
Det finns ju det med, man pratar med kvinnliga nätverk för chefer och så vidare. Jag ibland sätter jag funderingen på när tror du man börjar kalla det för nätverk istället för kvinnliga nätverk? Alltså när kommer du att inte behöva ha... Manliga nätverk finns ju, men de är ju inte uttalade.
Nej.
Möjligen då.
Ja. Och men... Så är det ju. Och då kanske de kvinnliga fortfarande får vara. Jag tror ju fortfarande, förlåt, att jag tror att det kan vara... Alltså det finns ett behov av kvinnliga nätverk. Därför det ser ut som strukturerna ser ut som de gör. Fram tills att strukturerna är helt sönderslagna, där vi har både kvinnor och män inom idrotten som kör, då kanske du inte behöver ha det, men fram tills dess så kan det ju finnas faktiskt, då tror jag det behövs, för att man behöver liksom prata med likasinnade. Sen är det inte sagt att alla behöver göra det, men de behövs.
Du, en annan sak jag funderar på, det reagerades ju rätt mycket då när du blev tränare för herrlandslaget, och det fanns massa kritiska artiklar och det ena med det andra, men det var ju ändå, vi får ändå komma ihåg att detta var då 2005-2006. Jag funderar på, om du hade blivit tränare för herrlandslaget idag i innebandy 2019, med den mängden sociala medier som vi har, som ju inte fanns då mer eller mindre. Hur tror du att det hade sett ut, och vad tror du att du hade fått utstå?
Jag tror ju mycket också hände med MeToo där, så jag tror kanske inte det hade varit lika mycket, och jag hoppas inte det hade varit det. Jag hade ju fördelen, om man nu säger så, att det inte var med sociala medier. Sen var det ju lite. Då hade man nog behövt starkare skyddsnät runt omkring för att klara av det, liksom.
I form av
förbundet i detta fallet. Tränare på, alltså, runt mig själv, familjen fanns ju alltid där, men då hade jag kanske behövt ha någon rådgivare. Nu hade jag ju inte någonting sånt överhuvudtaget. Jag har ju hoppats av hela mitt hjärta att det inte hade varit så massivt som det var. Och det är ju, om man tittar tillbaka så är det ju helt otroligt att det inte, att det fick hända egentligen. Om man börjar, om du tittar tillbaka på allt det jag fick uppleva, så ska ju inte det få inträffa egentligen. Så jag är ju bara glad egentligen att det här med sociala medier inte fanns.
Vad var det du fick uppleva då?
Nej, men det var ju alltid från att jag fick ju sitta i debatt där med Lennart Ekdahl och försvara mig varför jag hade fått rollen som förbundskapten mot en av de mest kritiska. Jag hoppade ju in egentligen och gjorde det därför att all publicitet är bra publicitet för innebandyn fick jag ju åt mig och funderade inte så mycket på det. Vad gjorde jag där egentligen? Det var ju inte jag som skulle vara där. Jag ställde ju upp i alla intervjuer jämt och ständigt och fick ju ganska mycket kritik liksom. Och innan jag ens hade börjat.
För att du var kvinna?
För att jag var kvinna. Ulf som jag körde med, han var ju inte i närheten av de riderna jag hade då. Han gick man ju inte på överhuvudtaget.
Men det du säger är ju egentligen att det här jobbet är svårare idag än vad det var då. Med tanke på att du har alla sociala medier och alla skriver.
Men jag tror däremot med MeToo som kom också att vi har ett filter där att vi inte kommer att vara riktigt så kritiska som vi var då mot mig.
Menar du från journalistkåren sida?
Ja, eller från alla egentligen.
Men idag så ser man ju kvinnor kanske inte just i den ställningen som du hade, för det har vi ju inga idag. Men i många andra ställningar, journalister och så vidare, som blir extremt ansatta utav allt möjligt som sker på nätet och direkt via mail och så vidare. Den möjligheten fanns ju inte riktigt då.
Nej.
Tror du inte att det är värre nu? Nu lägger orden i mun på det. Ja. Men,
Jag hoppas ju inte det. Jag hoppas ju någonstans att man liksom självransakar vad det är man bedömer. Och det som var svårt för mig, det var ju att det gick från att man att det gick från att bedömas på att man var tjej, inte på vad det var man hade gjort. Redan jag, innan jag ens hade levererat. Det var ju det jag inte riktigt förstod. Liksom. Och under resans gång. Liksom, det... Nej, jag hoppas kunna att nej. Ja, det får inte inträffa kan jag säga.
Men är det inte så i många andra håll? Att du blir inte bedömd för det du har gjort, utan du blir bedömd för att du är kvinna. Är det inte någonting som förekommer idag i företagsvärlden?
Jo, det gör det ju. Det är bara det att man känner att... Alltså jag känner att jag är så trött på att det man ser ibland och när det är så att jag känner liksom att har vi inte kommit längre? Liksom? Det är ändå 2020 nu snart. Så därför är jag så glad när jag till exempel kommer in på det här bolaget. Vad möts jag av här? Jag möts av helt jämställt bolag. Det är 22 kvinnliga chefer och 20 manliga chefer. Det är ju som man kommer in och bara känner wow, det är ju här de är, vad de finns. Nej, men alltså någon som har tänkt till. Så att jag tror att vi behöver ju ständigt jobba med denna frågan. Vi behöver hitta de här förebilderna, bolag som Wallenstam som faktiskt är en förebild. Vi behöver hitta de här idrotten som jag tycker att innebandyn är en fantastisk idrott som jag har jobbat under lång tid med jämställdhet. Handbollen är på väg. Alltså lyfta de goda exemplen så att man någon gång så att det här kan man kan sätta sig till ro och säga att det här är en icke-fråga liksom. Det handlar inte om könet, om du blir en bra ledare eller inte. Det handlar om hur du är som ledare, punkt. Så att någonstans så tror jag att jag liksom, jag är så trött på att man ska fortfarande behöva ha de här diskussionerna och jobba så hårt med att i alla år lyfta Pixbo till att vara en väldigt jämställd förening, lyfta och vara med överallt för att bevisa att det går, ni måste tänka lite utanför liksom. Det handlar om människor. Och du hör ju, jag blir bara irriterad att man ens ska behöva sitta och prata om kön liksom. Finns det en kompetent man och kvinna inom fotbollen? Kolla meriter, sen kolla inte på om det är en man eller kvinna. Ta den bästa. Hur svårt kan det vara liksom?
Det är en annan sak som du har sagt som har lite anknytning till det här kanske, just för att
som du säger, att du har ju sagt att man kommer aldrig först om man går i andras fotspår.
Mm.
Vilka har dina egna fotspår varit?
Mina egna fotspår?
Du säger att man inte går, man säger så här.
Men jag har alltid vågat, jag har nog varit lite sägande. Jag tror så här, jag har alltid varit lite naiv. Jag har alltid, om jag har velat göra någonting så har jag vågat att testa det. Jag har alltid tänkt så här, det finns så jättemycket där ute som jag kan lära mig av andra människor. Så sätt dig och ta reda på så mycket som möjligt. Sätt dig på kurs, sätt dig och träffa människor. Och sen så gör du om det till ditt eget, så som du vill ha det. Men sitt inte där och tro att du är bäst på allt, för då kommer du aldrig lyckas, Kristina. Se till att ta hjälp av andra, men gör om det till ditt eget. Och det är nog det jag menar, att du kommer liksom aldrig först om jag copy-paste på dig. Men däremot kan jag lära mig jättemycket om dig, och så tar jag åt mig det som jag tycker att det här skulle jag kunna göra till mitt eget, och så går jag min egen väg. Det är nog så jag menar det. Och det är det som driver mig, liksom, att lära mig mycket av andra människor och sen så, eller sno skulle jag säga, sno mycket av andra och så gör jag om det till mitt eget. Det är så man, jag får utveckling.
Och det är ju så du har blivit en bra ledare. Mm. Man, om man vänder på det lite grann, ska man säga så här, kan man bli en bra ledare eller är det någonting man har i sig från början, tror du?
Jag tror att man kan lära sig vissa saker. Och du kan ju liksom få en mentor och du kan, men sen tror jag också att du har det på något sätt i dig, liksom. Det fanns en anledning att jag blev mycket, mycket bättre som ledare än vad jag blev som innebandyspelare. Så att dels, jag tror att man kan bli en bra, men inte grym. Eller som jag säger, bra men inte wow, brukar jag säga.
För några avsnitt sen så här intervjuade jag Anders Christiansson, som ju förde Sverige från att vara sämst i volleyboll till att bli bland de fyra bästa i världen. Men han sa så här, att ska man bli en bra tränare så måste man vara bra säljare. Mm. Och det är nödvändigtvis inte de bästa idén som vinner, utan det är den idén som alla köper. Mm. Hur ser du på det?
Mm. Nej, men så är det ju. Så är det ju att du måste ju på något sätt stå där. Det som talar till dig, som du tror på, ska ju försöka få alla andra att följa. Så det är klart att du måste vara otroligt bra på att få, ja, men vi följer dig och verkligen sälja in det. Det är klart att det är så, att jag kan förstå att han säger den kommentaren. Så jag kan hålla med till 110% att det handlar om att, men fortfarande så handlar det om att jag som ledare vågar tro så mycket på min idé och få andra att följa det. Men sen inte heller, jag kan inte bara, för ibland så går det åt pipsvängen, så jag måste också vara lyhörd att kanske ändra mig. Så det var lite ändå.
Om vi tänker lite framåt.
Mm.
Hur ser du på ditt liv framåt inom näringslivet? Vad skulle du vilja nå?
Nej, men jag känner ju att jag vill ju dela med mig av all den erfarenheten som jag har fått inom idrotten. Så det är väl det. Jag trivs fantastiskt bra på det här bolaget och tänker väl inte att jag ska vandra någonstans överhuvudtaget, utan jag känner mig bra detta och fortsätta att kunna leverera och dela med mig av den erfarenhet jag har till människorna här.
Nu har du ju varit ledare på den höga nivån som vi har pratat om här nu. Du har aldrig funderat på att bli vd för ett bolag?
Nej.
Varför då?
Jag tar nog bara varje utmaning som den kommer, tror jag. För det första så jobbar jag på ett bolag där vi har en fantastisk vd, så jag har ingen behov av att konkurrera ut honom. Och jag tänker att jag ska vara här och kan lära mig jättemycket av det här bolaget.
Vad kommer det sig att du inte har gått i näringslivet tidigare? För du har jobbat här i 2-3 år, va?
3 år, ja. Mm. Nej, men jag har ju... Det är nog där du kommer in på det, att jag har varit så insnöad och haft mina mål inom idrotten, så jag har inte ens funderat på att det fanns något annat. Utan, och det här var ju helt nytt för mig, den här branschen. Jag kunde ju inget om fastigheter överhuvudtaget. Jag kunde ingenting om kundservice. Däremot, det Hans gjorde som var bra genom åren var, för att han är ju fantastisk, han var ju
Hans
Wallestam, han var ju ungdomsledare i Pixbo. Det var ju att han frågade mig att kan inte du komma in på Wallestam och ha lite en föreläsning för någon avdelning och ja, lite olika uppdrag fick jag. Och så sprang jag in här på Wallestam och så körde jag och så tyckte att, men gud, det där var väldigt trevliga människor på det där företaget. Så såg jag ju lite grann, men jag har ju aldrig liksom funderat på att jag skulle kunna tänka mig jobba med något annat förrän den dagen frågan kom, kan du inte tänka dig att komma in här? Och då kände jag att är det någon gång man ska testa och göra någonting annorlunda, så är det nu.
Men är det någonting du ångrar, att du har inte gått i näringslivet tidigare?
Nej, aldrig. Det var liksom, då var det dags att göra någonting annat eller testa på det.
Lite var sak av sin tid.
Ja, jag tror det.
Du, Kristina, nu har vi suttit här och snackat. Mm. Ja, en väldigt bra stund i alla fall.
Trevligt.
Ja, hur tycker du att det här har varit?
Jo, men det är alltid trevligt. Man får reflektera över vad man har gjort och var man står. Så därför tycker jag det är jättekul. Så det är en del frågor som du ställer som jag kanske aldrig ens har funderat på om jag ska bli vd och grej. Utan jag är nog ganska inne i det jag gör. Jag har ju liksom en målbild med det jag ser framöver. Och då blir det att man har inte funderat. Och jag trivs väldigt, väldigt bra i det jag håller på med. I alla fall.
Du, Kristina, om du skulle välja fritt vem som skulle gästa den här podden. Vem skulle det vara?
Mm. Då skulle jag säga min lillebror.
Åh?
Och varför jag säger min lillebror är därför att jag tycker att han har en sån spännande resa som jag tycker. Dels så skulle jag vilja höra den själv i en podd. Och den spännande resan han har gjort, Gunnar, det är att han hade väldigt tufft i skolan. Gick i el-tele. Studerade sen på komvux och skulle bli systemvetare och lyckas och bli det målmedvetet. Och sen så är han, jobbar han under IT-bubblan, tjänar bra med pengar, allt det här. Och sen så bara helt plötsligt bestämmer han sig för att jag ska forska. Och gå från att tjäna mycket pengar in under IT-bubblan där och bestämmer sig att bli forskare på Chalmers. Och sen så nu jobbar sig uppåt och är idag prefekt på IT-universitetet. Docent har jag lärt mig att det heter. Och forskar, jag vet inte riktigt, han är överallt tycker jag. Nu är han, vi pratar i Uganda och har något utbyte där. Han skulle vara så spännande att lyssna på hur har man liksom klarat det här att gå från att nästan folk har dömt ut när han gick i skolan till att idag är liksom prefekt.
Det låter som en fantastisk resa.
Ja, men det låter som liksom, jag känner liksom att kan han så, jag skulle vilja att fler liksom får ta del av hans resa. Det känns som att det går liksom.
Vilket fantastiskt bra förslag.
Ja.
Tack. Om man är väldigt intresserad av att följa dig eller lyssna på dig, mer på dig och sådär, hur gör man då?
Ja, bra fråga, Gunnar. Ja, men ibland gör jag ju lite föreläsningar, inte så ofta längre inom idrotten. Jag brinner ju otroligt mycket för jämställdhet och för valberedningens arbete. Så då får man följa mig på det här. Man kan ju följa mig på Instagram. Man kan följa min resa på Wallestam, i den otroliga resan vi gör nu. Kan man ju mer följare på Wallestam vill vara, så det kan jag varmt rekommendera. Så det är väl här på Instagram och Facebook och LinkedIn.
Ja.
Försöka lägga ut så mycket som möjligt.
Jättebra tips. Kristina Landgren Karlstam, fantastiskt att du ville gästa podden. Tack så mycket.
Tack själv.
Jag vill passa på att tacka för alla berömmande ord och kommentarer jag fått för förra avsnittet med Ota Güttler Offerlind, dansaren som flydde förtrycket i DDR. Som en av er skrev, vi får aldrig glömma muren som delade Europa för 30 år sedan. Att skolbarnen idag frågar, vilken mur? Ja, det är skrämmande. Tack också för påpekandet att jag borde lägga upp länkar och annan info som nämns i avsnitten. Det ska jag försöka hinna med framöver. Nästa vecka får ni möta en herre som kört sin alldeles egen väg. Det har fört honom upp på Kilimanjaro, till Sydpolen och över Ålands hav. Utan att använda benen. Vem det är, ja, det får du veta nästa torsdag. Till dess, om du ser några solstrålar, se till att fånga dem där du går och står. Tids nog blir det mörkt. Ha det gött!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.